Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Olösta mord, Marianne och Therese del 8. Varning för sexuellt våld mot barn och varning för våld mot barn. Det här avsnittet är skrivet av Sofie Karlsson. Klippning har gjorts av Eva Martinsson och jag heter Dan Hörning. Det här är en podd som bara ställer frågor och aldrig ger några svar. Vad tror du själv? Skicka gärna in dina teorier till oss om fallen som vi tar upp. Kontaktinformationen finns i avsnittstexten i en poddapp och i slutet av avsnittet. Med tiden kommer här att bli ett avsnitt med lyssnarteorier, men därför behöver jag era teorier, så skicka in dem. Tack för alla donationer. Det har kommit in pengar så att vi kan sända det här avsnittet, del 9, 10 och 11, varje vecka. Så nu kommer olösta mord varje vecka ett litet tag. I förra avsnittet fick vi följa med den norska polisen till Pakistans huvudstad Islamabad i jakten på Therese Johannesen. Hon var inte där. Vi fick också veta att två pojkar under 1990 fiskade upp hårstrån i kärnen Hollekärna. Tanken var att hårstråna skulle jämföras med hårstrån från Marianne, men den analysen gjordes inte 1990. I förra avsnittet började även Sture Bergvall, då känd som Thomas Quick, dyka upp på polisens radar. Polisen börjar undra om inte ett av alla de mord Quick erkänner kan vara mordet på 9-åriga Therese Johannesen. Två viktiga detaljer är att när Quick börjar prata om en flicka som heter Therese pratar de om en blond flicka som han har kidnappat från ett villakvarter. Det är ganska långt från vår Therese. Therese Johannesen har mörkt hår, mörka drag och bor i ett höghusområde, fjäll. Något som också kan vara viktigt att veta som står i en rapport från Bergvallkommissionen från 2015 är att Seppo Penttinen är den som tar upp Drammen och Fjäll när Thomas Quick talar om en flicka han kan ha mördat i Norge och som kan ha hetat Therese. Bergvallkommissionen är en statlig utredning av fallet Sture Bergvall, Thomas Quick. Polisen i Sverige kontaktar sina kollegor i Norge i februari 1996. Idag vet vi också att norska journalister skickar tidningsurklipp som berör fallet Therese till Thomas Quick när han befinner sig på Säter. När Quick, kort efter terapeutens rapport, förhörs av svensk polis stämmer signalement och omständigheterna kring Thereses försvinnande mycket bättre in med vad polisen känner till om fallet. Quick förhörs alltså av polis i Sverige och sedan skickas rapporten rapporter om förhören till norsk polis som jämför med fakta i fallet Therese. Thomas Quick berättar i förhör att han under sommaren 1988, då Therese försvann, åkte runt på måfå i Norge med sin bil. Bilen var grön. Den var alltså inte gul eller beige som var den intressanta bilfärgen i fallet Marianne. Och den var inte heller röd som hittills har varit den intressantaste bilfärgen i fallet Therese. Av en ren tillfällighet hade Thomas Quick hamnat i området Fjäll i Drammen där Therese bodde, berättar han. Vidare säger Quick att han också av ren tillfällighet såg en liten flicka gå från kiosken i Fjäll på kvällen den 3 juli 88. Quick berättar vidare att han överföll och slog flickan. Sedan kastade han in henne i sin bil. Därefter körde han till Örje som ligger på gränsen mellan Norge och Sverige. Det är ungefär 11 mil österut från Drammen. I Örjeskogen, säger Thomas Quick, våldtog han Therese. Sedan mördade han henne och styckade hennes kropp. Thomas Quick kan i de här förhören inte komma ihåg om han ströp Therese till döds eller om han möjligtvis knivhögg henne till döds. Polisen tycker att Thomas Quick låter trovärdig eftersom han kan berätta detaljer om Therese som inte har kommit ut i media. Till exempel om ett eksem som hon hade i armhålorna, armvecken och knävecken. Att de här eksemen fanns kan både hennes mamma Inger-Lise och Thereses läkare bekräfta. Däremot säger Inger-Lise att dessa eksem oftast kom på vintern och på sommaren brukade Therese vara i princip eksemfri. Polisen tycker ändå att det är mycket anmärkningsvärt att Thomas Quick känner till eksemen på Thereses kropp. Som i så många andra fall där Thomas Quick är inblandad kan man idag ifrågasätta detaljen om eksemen. 1996 lät det som att Thomas Quick hade sagt eksem och angett korrekt kroppsdelar där Therese ibland hade eksem. I själva verket pratar Thomas Quick om flammighet som från början inte är på någon platser där Therese hade sina eksem. Han pratar om en flammighet som flyttar på sig när polisen exempelvis säger citat "Du visar på ovansidan av din arm nu." "Ja," svarar Thomas Quick. "Är det där du ser det eller över hela armen eller på båda armarna?" "Det är på båda armarna, ja," svarar Quick. Slutcitat från förhöret. Förutom eksem som beskrivs mer och mer korrekt kan Thomas Quick även i detalj beskriva klockan som Therese hade på sig när hon försvann. Dock står i rapporten av Bergvallkommissionen från 2015 att Thomas Quick säger att klockan Therese hade på sig var rosa eller ljusgrön, vilket inte stämmer. Thomas Quick berättar också att Therese hade andats på ett speciellt sätt. Quick kallar det för astmaandning. Inger-Lise bekräftar att Therese kunde andas så ibland. Vad vi vet hade Therese inte astma, men andningen hörde enligt Inger-Lise ihop med eksemen. Det finns dock detaljer i Thomas Quick vittnesmål som inte alls stämmer. Till exempel säger Quick att Therese hade mjukisbyxor på sig kvällen den 3 juli 1988. Det stämmer inte alls.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to 1 full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Teresa hade jeanskjol. Kvick säger först att Teresa hade läderskor på sig, men ändrar sig snabbt till lackskor. Hon hade varken eller. Hon hade mockasiner på fötterna den där kvällen. Thomas Kvick säger också att Teresa hade på sig någon slags jacka och att hon hade en kofta med barnsliga knappar. Det stämmer inte heller. Enligt Kvick hade Teresa trosor med ett barnsligt tryck på sig, vilket inte heller stämmer. Trosorna var enkelfärgade. Kvick berättar också i förhör att det låg brädor i en slänt i bostadsområdet Fjäll där Teresa bodde. Kvick berättar precis att han hade sett, citat, färskt virke 7-10 stycken och en längd av cirka 150 cm, slutcitat. Den här uppgiften stämmer. Det var ju ett pågående byggarbete i Thereses bostadsområde sommaren 88. På ett foto som är taget den 4 juli 88, alltså dagen efter försvinnandet, syns byggarbetet och en massa brädor. Det är alltså information som var känd för allmänheten och därmed enkel för Kvick att läsa sig till i materialet som de norska journalisterna hade skickat till honom. Under 1996 släpas Thomas Kvick till Fjäll och polisen genomför vallningar med honom i Thereses bostadsområde först och sen i Örjeskogen. De vanliga karaktärerna i Kvick-historien, som exempelvis Seppo Pentinen, är på plats. Det verkar som att det är både svenska och norska poliser som genomför vallningarna med Kvick. Jag kommer inte gå in allt för mycket detalj på Kvicks beteende och motivation vid vallningarna, men något som är minst sagt anmärkningsvärt vad gäller vallningarna är att Kvick lovas fri tillgång till medicin, som exempelvis benzodiazepin under vallningarna, och att han ska få en, citat, privat stund där han rent fysiskt får känna på en benbit, exempelvis ett revben, slutcitat. Thomas Kvick hade i förhör beskrivit en bergsformation och en björk som han hade gjort en inristning på i Örjeskogen. När han visade inristningen för polisen ritade han en liggande Y i en fyrkant. När polisen sen befinner sig med Kvick i Örjeskogen och vid bergsformationen som Kvick har beskrivit kan de inte hitta någon björk med den inristningen. När Kvick får veta det säger han att inristningen finns i närheten av en kal sten som ligger i ett område av Örjeskogen där polisen ännu inte har letat. Den 23 oktober 1996 hittar polisen en björk med en liknande inristning. De låter en expert vid ett lantbruksuniversitet datera inristningen. Experten menar att inristningen troligen är från sommaren 1988, alltså precis den sommaren när Therese försvann. Dessutom markerar likhunden Sampo i närheten av björken med inristningen. Sampo är en rödbrun hund av rasen Australian Kelpie. Vallningarna med Kvick i Thereses bostadsområde Fjäll fortsätter under 96 och 97. Och så även i Örjeskogen. När Kvick visar platsen där han säger att han gjort sig av med Thereses kropp pekar han ut en skogsväg. Skogsvägen är spärrad med vägbom och ett hänglås. Kvick säger att det hade gått bra att åka förbi vägbommen kvällen som han mördade Therese. Polisen undersöker vägbommen närmare och får veta att även om bommen vanligtvis är stängd kan den ha varit öppen kvällen och natten den 3 juli 1988. Detta berodde på att just den natten pågick det ett vägarbete längs den vägen. Här verkar det ju som att det skulle varit intressant att förhöra de som arbetade längs med vägen under kvällen för försvinnandet. Men det verkar vad vi kan få fram som att polisen inte gör det. Däremot hittar de vad de tror är benrester. Vid en vallning säger Kvick att han känner igen Härlands kyrka. Problemet med detta är att Härlands kyrka byggdes 1994, alltså 6 år efter att Therese försvann. Men Kvick säger att det fanns en häck vid kyrkan där han hade funderat på att gömma Thereses kropp. 1996 finns det ingen häck vid kyrkan. Polisen kontrollerar gamla fotografier. De kan fastslå att det inte fanns någon kyrka 1988, men det fanns en häck vid platsen där kyrkan byggdes senare. Det här tar polisen som ett tecken på att Thomas Kvick verkar väldigt trovärdig. Vidare berättar Kvick att han har använt en pläd för att transportera Thereses kropp i Örjeskogen. En annan likhund som heter Oscar markerar på ett ställe där polisen hittar en pläd, och den pläden liknar väldigt mycket Kvicks beskrivning. Vi vet inte vilken ras Oscar är. Pläden undersöks, och på något sätt kan det fastställas att pläden hade lämnats i Örjeskogen någon gång mellan 1987 och 1989. Det är ett tidsspann som passar perfekt för Thereses försvinnande. Därmed ökar Kvicks trovärdighet ytterligare. Han berättar att han använde en såg för att stycka Thereses kropp. Polisen hittar med hjälp av metalldetektor ett blad till en bågfil i närheten av platsen där likhunden Sampo markerade och där björken med inristningen fanns. Bladet skickas på analys till Rättsmedicinska institutet. Kvick pekar även ut en specifik klippskreva in till kärnan ringen där han säger att han hade hanterat kroppsdelarna efter Therese och sedan kastat dem i ringen. I en teknisk undersökning anträffas kolrester och en avhuggen smal stam från en rönn där. Även rönnen dateras med hjälp av experten från Lantbruksuniversitetet. Snittet på rönnen dateras till sommaren 1988. Nu är den norska polisen nästan övertygad om att Thomas Kvick är gärningsmannen. Efter en vallning i Örjeskogen i april 1996 beslutar den norska polisen att kärnan ringen ska slamsugas. De hade inte råd att tömma och slamsuga Hollekänna, men nu ska de slamsuga. Allt löst bottensediment pumpas upp genom ett rör och silas genom galler 4 gånger. På så vis kan allting som är större än 1 centimeter fångas upp i gallren. Arbetet är omfattande, pågår från den 28 maj till den 17 juli 1996. Den 19 juli 1996 kan polisen konstatera att inga fynd av organiska eller oorganiska människorester har gjorts. Slutsatsen blir att det är osannolikt att en död kropp har dumpats i kärnan. Vid en plats där Kvick sa att han hade eldat upp delar av Thereses kropp hittar polisen en metallbit. Enligt en teknisk undersökning kan metallbitarna komma från ett nät eller ett galler som Kvick sa att han hade använt när han eldade upp Thereses kropp. Den 17 oktober 1997 kommer svaret från Rättsmedicinska institutet från undersökningen av bladet och bågfilen. Analysen visar att det inte har påträffats något blod eller annat humant material på sågbladet. Det är alltså inte sågbladet som styckade Therese. I alla de här förhören, vid ett oklart tillfälle, vid ett specifikt förhör, får Thomas Kvick frågan: har du varit i Risör? Alltså den lilla staden där Marianne försvann 1981. Thomas Kvick svarar citat: det är väl inte uteslutet att jag har det. Slut citat. I början av 1998 läser Torun Rugås, Mariannes mamma, i tidningen Se och Hör att Thomas Kvick har börjat berätta för den svenska polisen att det är han som ligger bakom även Mariannes försvinnande. Det har nu gått 17 år sedan Marianne försvann. En journalist på Se och Hör kontaktar Torun. Journalisten frågar om hon vill följa med till Sverige och träffa Thomas Kvick. Torun tackar ja till erbjudandet, men väl i Sverige får hon veta att Thomas Kvick inte vill träffa henne. Torun får en glimt av Kvick genom ett fängelsefönster. Kvick får en syn på henne. Han ler och vinkar åt henne. Torun blir illamående och lämnar platsen. Thomas Kvick vill dock träffa journalisten från Se och Hör. Journalisten går in i fängelsecellen och när han kommer ut har han med sig ett brev till Torun från Thomas Quick. I brevet har Quick skrivit citat: "Bästa Torun, jag vet att du söker och vill ha ett svar på frågan om jag har något med din dotters försvinnande att göra. Jag vill ge dig ett svar. Det är svårt. Det gör ont. Jag kan se din smärta. Jag tror att jag har tagit din dotter ifrån dig. Flickan blev omedelbart dödad. Jag strävar. Thomas." Slutcitat. Förmodligen menar Quick att han strävar efter svar. Att han försöker fundera och komma fram till om det är han eller inte. För han säger att han tror att han har tagit hennes dotter ifrån henne. Den 9 mars 1998 begärde norske riksåklagaren att svensk åklagare ska överta lagföringen av Thomas Quick avseende mordet på Therese. Christer van der Kvast bifaller begäran samma dag. Den 13 mars 1998 påtalar han Thomas Quick för mord på Therese Johannesen vid Hedemora tingsrätt. Året innan blev Quick dömd för ett annat mord, mordet på Genon Levy. Levy blev mördad lite mindre än en månad innan Therese försvann. Quick har också blivit dömd för morden på Charles Szymanowicz och Marinus och Janis de Geijhus. Åtalet som gäller nu gäller mord på Therese Johannesen och det är det fjärde mordåtalet som väcks mot Thomas Quick. Rättegången inleds i Hedemora tingsrätt den 28 april 1998. Det har nästan gått 10 år sedan Therese försvann.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien Podcast.
We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish. But you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast. So everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
I vissa tidningsartiklar står det att rättegångsförhandlingarna utspelar sig i säkerhetssalen i Stockholms tingsrätt. Men utifrån rapporten av Bergvallkommissionen 2015 hölls rättegången enbart i Hedemora tingsrätt. Eventuellt blandas platsen ihop i vissa tidningsartiklar och reportage med en senare resning som utspelade sig i Svea hovrätt i Stockholm. Mediebevakningen av rättegången mot Thomas Quick är enorm. I en artikel från Expressen den 28 april 1998 beskrivs Thomas Quick som en sadistisk pedofil och nekrofil kannibal. Artikeln beskriver Thomas Quick i rättssalen så här, citat: "Thomas Quick, iklädd en svart tröja med krage, satt tillsammans med sin advokat Claes Borgström. Mesta delen av tiden tittade han bara rakt fram. Ibland snurrade han sakta fram och tillbaka på sin snurrstol. Han tittade intresserat på åklagaren. När åklagaren Christer van der Kvast kom in på de mest avskärda delarna av sin berättelse om hur Thomas Quick hade styckat den lilla flickan och placerat likdelarna i plastpåsar, så tog Thomas Quick upp ett vitt papper ur bakfickan på sina byxor. Han prasslade lite med pappret och advokat Borgström gav honom en kort blick. Sedan fortsatte Quick att lyssna intresserat på åklagaren." Slutcitat. Expressens artikel beskriver även Thereses mamma, Inger Lise Johannesen. I artikeln står det, citat: "Inger Lise Johannesen, en söndertrasad mamma som i snart 10 år har tvingats leva utan att veta vad som hände med hennes lilla dotter. Hon har förtvivlat kämpat för att veta vad som egentligen hänt hennes dotter. Men inte ens nu, trots den förkrossande indiciekedja som polisen har pusslat ihop till stöd för erkännandet, säger hon att hon är säker. Jag har ingen grav, jag har ingenting. Därför måste man fortsätta leta efter Therese. Slut citat. Jag finns på Twitter, YouTube och Instagram. Följ mig gärna där. Jag heter Dan Hörning, så är lätt att hitta. Om du har läst Margit Sandemos böcker om Sagan om isfolket eller känner någon som har läst dem, så gör jag och Anna Erlandsson en podd om Sagan om isfolket och även de efterföljande romanserierna skrivna av Margit Sandemo. Podden heter Sagan om isfolket-podden och den fungerar så att vi läser en bok och sen poddar vi om en bok per avsnitt. Så om du vill läsa Sagan om isfolket, en av Nordens mest sällda bokserier, så läs böckerna en efter en och efter varje bok lyssnar du på Sagan om isfolket-podden så får du höra mig och Anna diskutera böckerna. Du kan också mejla dina teorier om fallen som vi tar upp till Olösta mord på e-mailadressen simwaypodcast@gmail.com. Simway med Z. simwaypodcast@gmail.com. Tack till Sofie Karlsson som har skrivit det här manuset. Tack till Eva Martinsson för klippningen. Tack till Tripnaha för låten Immune som ni hör i början och slutet av varje avsnitt. Immune av Tripnaha finns på både Spotify och YouTube. Till sist, tack till dig för att du lyssnar på Olösta mord.